Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
God morgon.
God morgon. Och nu har vi ju lovat att avslöja att vi är på annan ort, som det heter.
Mm.
Svedala.
Ja, vi är på en annan ort. Vi är inte i Svedala. Det var det som det lät så. Vi är i Kapstaden.
Vi är i Kapstaden?
Ja.
Vi har helt enkelt landat här för, vad är det, 48 timmar sedan.
Är det så mycket? Ja, det kanske är.
Nej, det kanske lite mer.
Ja, någonting sånt.
Ja.
Ja. Ja, och ja, det är som, om ni hör någonting så beror det på att det händer alltid saker i Kapstaden. Vi sitter här i vår lilla lägenhet och här utanför så då och då så uppstår en spontan demonstration eller bara
någonting som är svårt att detektera för oss. Ja, vi har inte lärt oss.
Nej, ibland är det lite svårt. Mm. Ibland sjungs det vackert på demonstrationer, ibland skriks det vackert. Men det händer alltid saker i Kapstaden, så hör ni någonting så beror det på det.
Ja.
Även tid på morgonen kan det vara så.
Mm.
Mm. Jaha, och här är det är lika bra att vi gnuggar in det för våra lyssnare med en gång. Här är det 25-26 grader varmt, ja. Solsken, vackert. Vi ser Taffelberget här åt ena hållet och ja, det är ganska underbart.
Och vart man än tittar så ser man någon liten intressant restaurang med en fint målad skylt. Ja. Idag har vi faktiskt druckit kaffe på ett väldigt kul ställe som maler sina egna bönor som heter Truth.
Ja, det var lite så här cyberpunk. Jag var lite tveksam till deras estetik, men det var bra kaffe.
Jag gillade det.
Ja. Okej. Ja, det var lite så här som man kliver in i någon sån här cyberpunkfilm. Folk har liksom höga hattar och mycket kugghjul, men bra kaffe.
Bra kaffe var det.
Och vi var inne på en trevlig liten bokaffär. Igår också.
Mm.
Nu är det ju...
Ja, nej, men vi försöker långsamt liksom vända det svenska mörkret ryggen.
Ja.
Och upptäcka att solen fortfarande skiner på väldigt många ställen. Mm. Nej, det skiner ju alltid.
Ja, just det. Men fast det. Man ser inte
Nej, det syns inte alltid.
Jaha.
Ja.
Och nu ska vi podda som vanligt. Det är ingen respit från det.
Nej, det är ingen, och det är ingen nyhet heller. Jag hittade en sån, tycker jag, ganska kul sak som folk i allmänhet inte brukar prata så mycket om.
Nej. Vad kan det vara? Tycker folk pratar om allting?
Nej, men det här, nu handlar det här om tecken, alltså sovtecken.
Ja.
Det finns tydligen en svensk fotograf som heter Cecilia Blomdahl som har 2,5 miljoner följare på TikTok.
Oj.
Hon la upp en video på sin säng och då såg man att hon i den hade två tecken.
Mm.
Det har ju de flesta, tänker vi. Vi har ju det också.
Nej, inte här, har vi ett tecken.
Mm. För det var det som
du menar att man har två tecken om man är två personer, menar du?
Ja, exakt.
Mm.
Det är nämligen så här att det är inte så jättevanligt. Utan det är väldigt vanligt i Sverige, Danmark och Norge. Om jag förstod den här texten i Göteborgsposten på rätt sätt.
Mm.
Det tyckte jag var kul, att man inte tänker på saken, utan att det är... Men att när folk såg 2,5 miljoner följare på TikTok såg att det var två tecken, så undrar men varför var det dubbeltecket?
Mm. Ja. Men kommer du ihåg att när vi slog upp våra påsar, det är ju väldigt många år sedan, laget, så hade vi en sån här diskussion. Jag är lite emot dubbeltecket. Jag tycker det är lite trevligt med enkeltecket som man delar. Kommer du ihåg att vi hade den diskussionen?
Ja.
Eller har du förträngt det?
Alltså dubbeltecket, med det menar de ett stort tecken för två personer.
Jaha, förlåt. Ja, okej.
Okay. Det är
menar
tvärtom.
Ja, ja, okay.
Nej, men du är för dubbeltecket.
Ja, jag är för
du
dubbeltecket. Jag tycker det är,
man ska inte ha sitt eget.
Nej, jag känns lite. Jag tycker att det, man ska umgås, samsas lite grann, även nattetid.
Man ska inte vara sån förtvivlad individualist. Nej. Som man ska ha sitt eget.
Nej, det blir lite ensamt att ligga där på sin egen kant, på sitt eget tecken. Men jaha, jag förstår, jag missförstod. Jag tror att dubbeltecket innebär att man hade två tecken, men det är precis tvärtom naturligtvis. Ja,
ja.
Ja, det ser du. Jag kan inte ens, det är därför svenskar inte pratar om det här. De är inte tillräckligt intelligenta för att förstå vad det handlar om.
Jag fattar inte ens vad problemet var. Nej, men bara två ord till om det där med två tecken. Då. Har du vant dig nu efter mer än 20 år? Eller
vad har jag för val, tycker du?
Nej, men alltså vi skulle ju kunna köpa med oss ett dubbeltecke hem.
Det kan vi ju inte göra eftersom du inte vill ha det. Så kommer det ju inte
bli
så.
Nej, men alltså det funkar ju jättebra.
Men du har ju någon slags vetorätt där, tycker jag. Det är för du får bestämma.
Men du hör ju på mig, jag kanske håller på att ändra mig.
Ja, det kanske jag också ändrar mig. Så kanske vi byter position bara två.
Vi får se.
Så blir det på samma sätt fast på ett
annat
sätt.
Jag är tveksam till att vi kommer ta upp det här i podden igen. Men jag tycker ändå att
det är... Nu har du gjort det, nu har du tagit upp det.
Ja, men igen, för att berätta hur det gick.
Det blir långkörare, tror jag. Ja. Ja. Nej, alltså jag har inte tänkt så mycket på tecken den här veckan. Det är ju mycket som händer på alla möjliga sätt. Men för att undgå det som är uppenbart nu, alla tråkiga, all antisemitism och all hemskhet som pågår, så tänkte jag att jag skulle tala lite grann om, jag ska ta upp det här ämnet som har att göra med skådespelarstrejken i USA, som ju avblåst
Hollywood. Ja.
Hollywood. Mm. Den har ju precis fått någon slags lösning. Jag tror inte att det är riktigt färdigt, men jag tror i princip att det är färdigt. Och det där har ju handlat ganska mycket om rättigheterna till... Vem har liksom rättigheterna till skådespelarna när AI kommer? Liksom, när kan man göra en klon på en skådespelare utan att ge skådespelaren gage för det? Eller om skådespelaren är död, kan han liksom fortsätta sätta in en död Harrison Ford utan att Harrison Fords familj får
någon paper?
Ja, alltså allting sånt där. Men det intressanta då var ju, om vi intervjuade någon på radion igår, tror jag det var, det är ju sakerna man i den moderna världen, man kan ju sitta i Kapstaden och lyssna på Ekot i varje fall, det är ju hur lätt som helst. Men då intervjuade alltså någon Jeppe som kan rätt mycket om det här. Och som sa att, ja, nu har de vunnit skådespelare. Ja, vunnit. Problemet kvarstår ju. Nämligen att de behöver ju inte ens kopiera gamla skådespelare. De kan ju bara uppfinna AI-skådespelare som ingen kan ha någon slags claim till. Och så kommer framtiden se ut, påstod den här personen. Jag är inte så säker på det. Men jag tycker det är ett intressant tema. Och som av en händelse har Economist, det nya numret av Economist, är inne på samma tema. Och ställer den här mycket då intressanta frågan som den här mannen var inne och nosade på lite grann. Vad händer med kändiskapet om AI tar över? Om man skulle göra så, hans idé var ju då att ja, man kommer uppfinna konstgjorda stjärnor som spelar i filmerna som man inte behöver betala en gage till. Men jag undrar om det verkligen kommer att vara så. För att det som Economist säger är ju ja, kändiskapet, det är ju liksom en storhet i sig. Det är någonting man kapitaliserar på i sig. Inte bara de som är kändisar, utan hela branschen.
Alltså,
vem ska gå på röda mattan om man har liksom en AI-skådis?
Det finns ju sci-fi och människor tycker det är roligt att liksom man hittar på helt nya världar och sådär. Men då måste det vara helt overkliga människor. Men egentligen är ju kändisskapet identifikation, och det bygger ju på att man tycker att den här personen har drag som på något medvetet eller undermedvetet sätt spelar in mot den man själv är, var man befinner sig, vad man har varit med om, med kön, ålder, vi går inte in på allt som kan spela in där. Så jag tror att det där är en helt värdelös idé. Det är som att säga att men vi kan ersätta hela världen med en tecknad serie. Och jag skulle vilja säga att nej, vi kan inte det. Alltså, vi kan fördjupa oss i det där länge, men för min del är det bara nej.
Ja, jag vet inte, jag tycker inte att Economists vinkel på det här är ju, de pratar om the Omnistar istället. Det de menar är att det är precis tvärtom egentligen. Att det som kommer att hända, det här som stjärnorna är rädda för, att de ska bortrationaliseras. Det som kommer att hända är precis tvärtom. Just genom AI så kommer stjärnorna att kunna vara på massor med plattformar samtidigt på olika sätt. och det kommer snarare att stärka deras stjärnroll. Jag vet inte alls om det är sant.
Det är ju som att frekvens på något sätt är garanter för ett genomslag, men jag skulle vilja säga att det finns ju också innehåll eller djup.
Jo, det är klart det finns, men det här är liksom, det är klart att liksom, till att börja med kommer det fortfarande vara så att alla blir inte stjärnor. Det beror ju också på innehåll och djup. Men om man väl har blivit en stjärna så kanske det är enklare att komma ut när man väl... Jag är inte alls säker på vad som är vad. För jag är inte så säker på att det är så här att man inte kan rationalisera bort stjärnor. Alltså, det här med identifikation som du var inne på. Man identifierar sig oftast med en rollfigur i en film. Kanske inte med skådespelaren i sig, utan med rollfiguren skådespelaren spelar. Och det är ju en fiktiv person. Eller om man läser en roman, man identifierar sig inte med författaren kanske lika mycket som man identifierar sig med rollfigurerna i romanen.
Och det där är ett jättestort ämne. Men,
ja, det är ett jättestort ämne, det är därför jag tog upp det.
Jag förstår det.
Ja. Men du säger det som om vi ska sluta prata om det här, för att det är jättestort.
Nej, men liksom det autobiografiska, spelar det någon roll vem författaren egentligen är? Är det inte verket som står i fokus? Det har blivit allt mindre av det. Det har ju blivit allt mer av vem är den här skådespelaren i verkligheten? Mm. Är det en socialt engagerad skådespelare som åker ut och pratar för barn som mår dåligt i andra världsdelar, eller är det någon sorts klon bara som är liksom, har fått bra roller? Jag vet, alltså jag tänker på osökt måste man väl ändå ta upp ABBA då, som har gjort sig själva till avatarer.
Tänk på avatarer. Ja. Exakt.
Och vad får man för känsla för det? Jag är ledsen att säga det då, men jag får ju bara en overklighetskänsla. Ja.
Men då har vi inte varit där.
Nej, men det känner också så här, nej men jag kommer inte åka och betala pengar för att se avatarerna.
Jag skulle gärna se det, just därför att av det här skälet, att det skulle vara intressant att se hur man faktiskt uppfattar det när man ser det på riktigt. Mm. På låtsas då.
På låtsas.
Det är det som är grejen. Du har rätt, det är ett jätteämne, vi kan inte hålla på med det hela tiden. Men jag tycker det var intressant att den här frågan kommer upp nu, liksom, att det är både Economist och det här som händer i Hollywood och avatarerna, liksom, det är så många trådar här. Som handlar, under alla omständigheter tror jag liksom att kändiskapet kommer att stöpas om på olika sätt som vi kanske inte riktigt förstår hur de är.
Nej, men alltihopa det här hade väl sin upprinnelse i att man skulle diskutera vad AI kan användas till / ställa till med. Ja. Och då måste jag säga att jag läste en väldigt avancerad text, en bok faktiskt, som är bra. Jag ska inte outa den boken, men det är genomgående så att det är ganska avancerade resonemang. Det är rätt så långa meningar, kompakta stycken. Men så upptäcker jag efter ett tag, varför är det här så svårläst? Jag är ganska van att korrläsa. Mm. Det är för att det fattas små ord här och där.
Mm.
Då tänker jag helt enkelt, det är någon som har satt AI på det här och tjänat in pengarna. Ja. Men som det slår tillbaka.
Ja.
När man ser att, jag menar, om man sätter det här i system så kommer du inte ha några avancerade korrläsare. De kommer ju inte kunna upptäcka vad som är felet. Så då kommer man vänja folk vid gränsfallstexter som är så där begripliga, man får fylla i själv.
Ja, men det är ju där som det där är en intressant poäng, för att man pratar ju mycket om hur man lär upp AI, hur AI lär sig från det vi gör. Mm. Men det där, du har ju en ganska god poäng här, som jag undrar om det inte är mer så att AI börjar lära upp oss. Så vi börjar, människor börjar prata och skriva sämre svenska, sämre engelska och nu skriver på förspråk. Därför att de läser för mycket dåliga AI-texter och börjar härma AI istället.
Och vi
är nog mer plastiska än vad AI är.
Ja,
tror jag.
Självklart. Ja, men det är vi som gör AI. We made you, som man säger.
Ja. Och det är ju lite nedslående. Det kanske inte, AI blir inte mer som vi, utan vi blir mer som AI.
Ja, alltså, jag är så innerligt trött. Det är den åldern när jag har sett så mycket teknikutveckling, citationstecken, som bara leder till nya problem och framförallt väldigt ointressanta problem. Men nu tänker jag hoppa tillbaka i alla fall på där du inte ville vara.
Ja. Vad vill jag inte vara?
Nej, men du vill inte vara i alla tråkiga vardagsproblem som vi har omkring oss just nu. Men jag tycker det här är jätteintressant. Jag har försökt tala om när det gäller kriminaliteten i Sverige att det vore otroligt bra om man började använda ordet maffia, för att då vet alla. Då många vuxna människor har sett Gudfadern, de vet hur man gör, och när man tänker på maffia och man förstår klanen som flätar in sig med alla dessa medhjälpare som man hyr in. Mm. Dessutom kanske man tänker på hur man bekämpade maffian i New York. Nämligen att ta de huvudmännen från de fem familjerna. Och huvudet av draken så att säga. Och då på det sättet knäcker man fjärn. Men det, nu har det här kommit upp i Södertälje. Det här är också så åskådligt och intressant. Man har hittat ett helt sjukhus, ett illegalt sjukhus under marken i Södertälje. Vi pratar inte om Gaza nu, utan vi pratar om Södertälje. Där man hittar operationsmaterial, syrgasutrustning och citat, rester av mänskliga vävnader, gammal röntgenutrustning. Och då säger Boel Godner, som är socialdemokrat i kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, att men det här är ju maffia.
Mm.
Och jag är liksom så glad att en person som hon tar bladet från munnen och talar om man inte beskriver det här på det enklast möjliga sätt, så kommer man tassa omkring och snacka om gäng och sådana här saker i all evighet. Mm. Men vem gör ett olagligt sjukhus under jord? Ja, vem har sådana resurser? Ja, jag tycker det här är... Jag vill inte säga att jag blev piggad, men jag tycker ändå att det är ganska skönt. Hon jämför med Cosa Nostra och Camorran.
Hon har ju väldigt mycket erfarenhet. Hon blev intervjuad i Fokus för inte så länge sedan, kan det vara, ett par månader sedan. Och det var intressant att läsa. Alltså, hon har ju varit med så länge i den här miljön som är besvärlig på det här sättet. Så det är inte så konstigt att just hon säger maffia, liksom, för hon förstår vad det handlar om på riktigt. Mm. Hon larmade ju ganska tidigt, både inom sitt eget parti och i Sverige generellt om det här, och fick kanske inte så mycket gehör från början, men nu har hon ju det av naturliga skäl.
Mm. Ja.
Ja, intressant.
Ja, faktiskt.
Men har du läst... Vi måste prata lite grann om vår samarbetspartner.
Ja, och jag tycker det är jätteintressant.
Tidningen Dagen.
Tidningen Dagen samarbetar vi med. Och ja, då har man i Dagen... Ibland, man har verkligen de här nyheterna som man tänker... Jaha, den står där. Varför står den ingen annanstans?
Nej.
Jag tycker det här är enormt intressant. Varför lämnar svenskarna Svenska kyrkan?
Ja, just det. För att de har ju ett fortsatt tapp hela tiden, Svenska kyrkan.
Ja, och det började ju med att man skildes från staten. Och jag kommer ihåg att jag talade med en del företrädare, någon biskop vid det laget, och sa, men är det inte väldigt intressant varför svenskarna lämnar?
Mm.
Och då, vid det stadiet så var det så här, nej men det är inget stort problem. Och det intressanta med det här är ändå, men nu är det någonting man kan titta på. Och då har kyrkans tidning berättat om en enkät, man har pratat med 1700 människor.
Mm.
Och det här i och för sig tycker jag är ganska skönt. Den vanligaste orsaken att man begär utträde är att man inte tror på Gud. Och det känns ju ärligt. Om det nu är så att man är ärlig, för det kan ju kännas det ärligaste svaret.
Om det nu är så att det spelar någon roll om man tror på Gud i Svenska kyrkan. Men det var 40, nästan 47 000 som begärde utträde förra året ur Svenska kyrkan.
Mm. Ja. De flesta gör det i oktober när mörkret tilltar, som man skriver i Dagen.
Man tycker att då skulle de ju behöva tröst, tänker man.
Men 31% säger att de har lämnat Svenska kyrkan därför att de inte tror på Gud, och 26% uppger att det är av ekonomiska skäl.
Mm.
Jag skulle kunna tänka mig att man tycker det är lite skämmigt att säga att man inte vill betala.
Nej, precis.
Men ja, i alla fall intressant att ta reda på att det är ganska mycket folk som tar ett beslut. Det är så det är.
Ja.
1% har gått ur Svenska kyrkan för att den är för vänster, och lika många för att den är för konservativ. Så politik...
Det var ju mindre än vad man skulle kunna tänka sig i och för sig, tycker jag.
Ja.
Jag undrar om det där förändras över tiden. Jag undrar om det liksom kommer olika vågor. Alltså det har varit ganska konstant tapp av medlemmar i Svenska kyrkan. Det har ju Dagen rapporterat om ganska mycket tidigare också. Mm. Men det kan ju vara så att orsakerna till att man tappar över tid kan ju variera. Det kan ju vara olika grupper som ramlar ut vid olika tillfällen, till exempel.
Ja. Jag vet inte. Sen naturligtvis då fanns det ju någon sorts undanmanöver från... utredaren med enheten för forskning och analys vid kyrkokansliet i Uppsala.
Ja.
Som då på något sätt konstaterat att 70% av de här tidigare medlemmarna ändå haft kontakt med Svenska kyrkan under det senaste året.
Ja.
Och så svarar man, det är inte alltid medlemskapet som behöver avgöra, lyssna nu hur orden faller, huruvida man är i kyrkan eller inte.
Mm.
Ja.
Men alltså, hon räknar ju, om man läser texten här i Dagen så räknar hon ju in att besöka en kyrkogård som att man är på något sätt aktiv i kyrkan. Ja. Vad ska man gå då? Om man nu har sina släktingar begravda på kyrkogården, det betyder väl inte något stort...
Nej. Hon säger också, är i kyrkan. Det där är inte vårt problem.
Det är inte vårt problem. Men det är en intressant sak faktiskt, måste jag säga.
Ja, det får man...
Och de, men alltså dagen... Att vi har ett samarbete med dagen beror ju rätt mycket på att vi tycker att det är en kul tidning för att de just tar upp mycket frågor som dyker upp på andra ställen men på ett annat sätt ofta, på en annan, från en annan vinkel, och därför blir det alltid intressant att läsa. Och de har ju det här erbjudandet nu då, om man är intresserad av att testa lite grann så kan man prenumerera på dagen. Det är väl dagen.se/tian, T-I-A-N tror jag, va?
Ja, då får man en bra...
Då får man 10 spänn kostar det, får man testa.
Det är bra.
Det kan ni göra, gör det. Och sen så gör det mycket, för då kommer dagen att tycka att vi är en bra podd som ska ha ännu mer samarbete.
Ja, ännu fler lyssnare.
Ännu fler lyssnare.
Jag skulle vilja ge en eloge också till Göteborgs Postens ledarsida som jag tycker är bra på bettet. Och ofta så har de, eller ofta, men de har återkommande Peter Esaiasson som är, ju är aktiv vid, jobbar på Göteborgs universitet. Och han konstaterade i veckan att inget av 70 projekt som fick medel, alltså till sammanlagt värde av 300 miljoner kronor, handlar om fenomen som politiker och myndigheter kan kalla systemhotande. Nej. Helt enkelt, så att det är man inte intresserad av. Och det är ju det där, när man lyssnar på Sveriges Radio och Vetenskapsradion eller någonting, så kan man få veta det absolut mest fabulösa om molluskernas inre liv. Men när det gäller alltså hoten, samhällshoten, så verkar inte forskarna så jätteintresserade.
Alltså, Peter Esaiasson har ju skrivit om det här förut några gånger och har liksom bra koll på det här. Jag tycker det är ganska intressant. För att, som jag kommer ihåg, jag läser den också, men jag har den inte alldeles färskt i minnen nu. Men visst skriver han att han vet egentligen inte vad det beror på.
Nej.
Varför han har sina gissningar. Liksom. Att det premieras inte att rota i den här typen av frågor. Men det är ju faktiskt väldigt intressant att man har... Att man har så uppenbara samhällsproblem som vi behöver lösa och att forskningen är så pass ointresserad. Alltså, någonting säger ju om forskarnas så att säga, försiktighet i dålig bemärkelse. Att man är rädd för ämnen som är känsliga.
Sen var det då han refererar en ansökan där meriterade yngre forskare ville titta på någonting som då skulle kunna tangera systemhotande praktik. Den ansökan avslogs med hänvisning till att kunskapsbidraget var begränsat. Så det kan ju finnas ett samspel mellan de som ger pengar och de som söker pengar, där man vet ungefär hur man får ett anslag beviljat.
Det är ju det som, det, och det är väl ganska välbelagt, alltså oavsett vad det, just det här beror på som är särskilt på, att är det någonting forskare har lärt sig, så är det hur man ska formulera sina ansökningar för att få anslag.
Ja.
Och liksom, är det så att nu ska allting handla om klimatet, då skriver man in det, även om man forskar på kycklingar eller någonting, så ska det in liksom,
och
genusaspekter, samma sak. Liksom. Det är alltid sådär. Mm. Det är lite, men det där ska bli intressant att se om han följer upp det där. Och vad det blir för resultat av det.
Ja, sen skulle jag ju gärna vilja uppmana er fina lyssnare att titta lite grann i Fokus som har kommit i veckan. Där har jag skrivit någonting som jag har blivit väldigt berörd av egentligen. Och det är väl kanske ingen merit eller så i de här sammanhangen. Men det är nog...
Det är väl inte någon skam heller?
Nej, det är det inte. Det är en bok som heter Ett ord för blod. Som... är skriven av Faiza Idle. Och hennes familj då, hon är född i Helsingborg och flyttade till Tensta. Och sen så blev det väldigt mycket kriminalitet och
de är somalier i botten, va?
De är somalier från början, familjen. Och den där berättelsen är ju ganska förskräcklig. Eftersom det är faktiskt så här att Faiza Idle, hon blir misshandlad av sin bror som går in som någon sorts ställföreträdande pappa när pappan har skaffat en till familj som han håller på att ägna sig åt. Och på något vis så har hon liksom en sorts förståelse för det här det här hedersvåldet som man utsätts för. Mm. För det är till för att tukta, eller att egentligen bibehålla familjens heder. Att samma bror som då slår henne sedan går ut och gör ganska fasaväckande kriminella handlingar. Det påverkar inte familjens heder, utan det är huruvida hon har rätt sak på huvudet eller inte pratar med fel kille eller tar en cigarett eller någonting sånt där som är det här. Och då kommer jag ihåg, minns du när vi, det här är väldigt länge sedan, men det kom en bok av Ayaan Hirsi Ali som också är somalisk flykting men som numera bor i USA.
Ja,
ett tag var en parlamentsledamot i Nederländerna.
Ja.
Hon skrev en bok som heter En fri röst som handlar om hennes uppväxt i Somalien och hur mycket som handlade om att man visar inte känslor, man slår tillbaka, om man råkar på stryk eller någonting så beror det på att man själv inte har lyckats skydda sig. Det finns liksom, och det där är så pass länge sedan nu igen. Hirsi Ali måste vara 20 år äldre.
Ja, rimligtvis.
Ja, typ. Ja. Så det är same old story.
Ja, ja.
Jag har skrivit om det och formulerat det, så jag ska inte,
du ska inte läsa
lägga
upp
ut texten.
Nej, du kan läsa tidningen. Det gör ni rätt i. Men det där är intressant. Och det där är ju någonting som, det känns som det, ibland kan man känna att det är eviga problem. Att det liksom, det går 20 år och det har egentligen inte hänt så mycket, utan det är samma sak igen. Ja. Ja, man känner på något sätt att det borde finnas, men det är klart, 20 år är ganska kort tid, särskilt när det gäller den här typen av kulturella värderingar, de är ofta rätt sega, eller hur?
Ja, sen är det ju ganska mycket också upp till det omgivande samhället,
ja,
i Sverige, att reagera på det här.
Ja,
och det finns ju, glöm aldrig, Pela och Fadime Gaff, som ju har jobbat mycket och länge mot hedersvåld i Sverige. Så, jo.
Så är det.
Jaha. Ska vi säga så?
Ja, vi får väl göra det. Alltså, det finns massor med andra saker att prata om. Men vi ska inte trötta ut det.
Nej, men vi är väldigt glada att ni lyssnar.
Ja, det är vi. Det är vi alltid. Ja.
Och sen en hälsning till vår systerpodd.
Ska vi göra det också?
Ja, vi måste säga bara hej till Viggo och
Claes.
Ja, men ni var ju så
avlyssnat väldigt, vi borde, är det 28 eller 29?
29. Ni var ju väldigt generösa och erkännsamma i ert förra inslag. Det hörde vi minsann.
Ja, just det.
Tack, kallades, ska ni ha.
Kronprinsparet kallades vi, vilket jag tycker var väldigt elegant men lite svårbegripligt.
Jag vill gärna veta vem kungen och drottningen.
Ja, jo, man blir lite. Ja. Ja, men det,
tack ska ni ha.
Vi tog det som en komplimang i alla fall.
Ja. Det gjorde vi.
Nu ska vi ut i solen. Och ni får, som lyssnar, ni är väl hemma så ni får gå ut i regnet.
Och ni går ut.
Kylan. Ja. Ja. Vi ses igen nästa vecka.
Fint.
Hej.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.